Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag heter David Helenius och för er då som inte vet det så är jag då tydligen en av Sveriges... Nej, jag är alltså en av 20... Nej, hur är det nu?
En av Sveriges 20 roligaste.
Just det, ha. Precis. Det är jag. för er som inte hade koll på det.
Hur läget?
Jo, det är bra.
Ja?
Har jag varit med någon podd förut?
Nej. Du är inte så podd...
Jag är inte så populär, nej.
Jo, nej, men det är populärare, men jag menar, vissa är ju med poddar hela tiden.
Ja, visst är det så?
Ja, det tycker jag. Det finns en kärna av mediemänniskor som... Schyffert till exempel, han är med ju ganska mycket poddar, även så här underground-poddar där han inte får en krona.
Exakt. Ja, men för att jag får mejl av några, sådär, gång på gång... Som vill att jag ska vara med. Och så skriver de alltid just så här, vilka som har varit med.
Mm.
Och det handlar inte om att jag försöker vara lite cool och sådär och inte är med. Men nu känner vi varandra lite grann eftersom vi har spelat in en serie tillsammans. Men det är mer att jag, de som hör av sig, jag har ingen aning om vilka de är. Det bara känns så extremt, för nu här sitter man ju verkligen så här och ska prata. Och är man med i radio hos Lotta Bromé, då vet man, ja men det är Lotta jag ska till. Men när det är så här, hej jag heter Jan... Och jag har en podd och så skriver de, jag vet inte ens om det är mycket när de skriver så här, jag har så här många tusen. Och då står det ofta faktiskt på riktigt att Schyffert har varit med. Nej, men det gör det. Och ibland tänker jag om de bara hittar på. Men
han har nog varit med. Men ja. Jag tänker nu att jag har ju tjatat lite för att få hit dig.
Ja.
Och hållit på ett tag. Och jag brukar också få sådana där mejl.
Ja.
Från folk, kanske det är två killar som bor i Motala. Som säger, hej, vi har Filurpodden.
Precis, exakt så.
Vi har ingen budget för det här, men vill du ta en buss till Motala får du gärna komma och vara med.
Har du gjort något sånt?
Nej, jag brukar ofta försöka undvika det.
Ja.
Alltså svara trevligt men undvikande.
Precis.
Och då undrar jag, har jag nu mot dig blivit en Filurpoddare?
Nej. Utan att vi har väntat, det har ju lite för att vi har lite en tanke på att vi också så här ska bli lite kommersiella här och att det är lite aktuellt.
Såklart.
Att vår serie kommer, som har premiär på nu, långfredagen. Jag vet inte, när det här
nej, men det kommer nog gå ut innan.
Så att, proffsigt.
Ja, visst.
Men vi är lite kommersiella.
Visst är vi.
Ja, vi kommer visst. Bara prata om serien och exakt vilken tid den börjar.
Men, nej för jag tänker också att du hade ju inte riktigt kunnat ta dig ur det här i och med att vi har den här serien då, för att det hade ju varit lite spänt.
Ja, oh ja.
Alltså jag hade kommit på.
Om jag hade sagt så här helt uppe, vet du vad, du har frågat nu några gånger, men vet du, jag har verkligen ingen lust. Och jag har också hört att din podd inte alls funkar. Nej, men det hade ju inte pallat.
Att du lägger kritik.
Ja, så vet jag ens liksom är befogat. Nej, men jag vet, så där är det. Men det där utnyttjar man ju själv ibland, vilket man ska göra tycker jag. Men det här, jag skulle säga, helt ärligt ska jag säga med att du ville. Jag tycker att det hade varit läskigare, tror jag, att vara med i det här värvet.
Har du inte varit det?
Nej, jag har inte varit med där. Jag tror inte han har en fråga. Jag vet faktiskt inte.
Det måste han ha gjort.
Nej, men vet du vad? Det kan jag inte, det vet jag faktiskt. Jag kan inte säga var så burde jag på den. Men den brukar jag lyssna på. Den är ju väldigt bra. Annars, det har faktiskt blivit inte så med poddar att... Ja, det har lagt sig lite, tycker jag. Jag lyssnade mer förut. Men man, som allt annat, det är som att titta på tv eller Netflix. Man får ju högre och högre krav på att det ska bli bra. Förut var det bara kul med podd att de bara, på riktigt att det bara satt och snackades ju. Men nu börjar ju poddar bli som allt annat. Det blir väldigt så här regisserat och skrivet och förberett. Och att man försöker, man låtsas om så att det är spontant. Hur gör du?
Ja, alltså...
Hur mycket förbereder du?
Tidigare när vi hade vår geniförklarat podd, vår relationspodd, så var den... Jag var som en redaktör lite, så jag var lite förberedd vissa ämnen sådär.
Uh-huh.
Men de andra som var med var helt oförberedda.
Just det.
Och sen klippte jag det efterhand så att sen då skulle det bli någon stringens. Jag kan tycka ibland med poddar att de är lite... Alltså att när det bara är fyra sköna snubbar som sitter och snackar.
Mm.
Jag vet inte, någon mellanting.
Nej,
man
har
skrivit.
Jag har inte det självförtroendet. Jag har också tänkt på om man ska göra en podd. Men just när det bara är så här, tja, tja, läget. Nej, men det är alltså, fan ska jag säga. Det är liksom inte helt soft, men det är ändå soft. Alltså det är så här, det blir ju... Jag har inte det...
Var det här en podd nu som du spelar upp?
Ja. Nej, men det var... Men för att, ja, men det blir... När man ska berätta en historia, berätta något så här, och ta någons tid, så här, det krävs ju verkligen att det är rätt bra. Eller mm. att det, och vissa har det och andra inte.
Det är en väg in för många. Det är väldigt många komiker som inte har liksom stora TV4-serier som
Jag har det sant. Det är sant. Jag satt mig på höga hästar där, känner jag. Men sen finns det väl många, du är ju verkligen i den världen, det har jag tänkt på, att är det lite grann med poddar, för man hinner inte lyssna på alla såklart. Finns det många som det gör så här ståuppare?
Mm.
För det ser man ju på Twitter och sånt där. Mm. Såna där som, det har vi pratat om. Ja. Man vet inte, jag har inte riktigt koll på alla som är inte i den världen. Men de måste ju bli elakare och elakare. Eller så här, snacka skit om folk. Och så här. Är det lite så när de har poddar också? Att de måste ta i lite för att överhuvudtaget... om man tar Alex och Sigge som har en podd, så behöver de inte alltid snacka skit om folk. Eller ta i, eller säga att de är idioter eller dumma i huvudet om de pratar om... Men är det lite så? Varför tror du menar?
Mm-hmm. Ja, det finns väl en... Fast man säger Alex och Sigge då, de är ju också ganska roliga när de väl... Alltså det finns ju en kittling i...
Absolut.
I det.
Vilket är lite tillåtet i poddar att säga att någon är dum i huvudet. Eller
för det är inte på riktigt. Det är jobbigare när man träffar dem sen.
Något antagligen. Ja, det är det ju såklart. Alltså. Men, ja, men det där, jag har ju lite... Jag måste säga, jag har ju lite svårt. Jag har gjort också massa elaka saker och sketcher och hoppat på folk och hävdat att de har både lyten och säkert spelat upp att de inte, att jag inte tycker att de är bra. Men jag tycker att det är lite för enkelt det där med att bara säga att någon är så här, fy fan, såg du det där? I ett podd där gör som är så här, ja. Fy fan vad dålig han var. Eller hon, eller vad det nu är. Jag tycker det är för enkelt och även om du håller med mig, det är så här, det är ju ingenting. Och framförallt med att hålla på och hoppa på kollegor och sånt där. Det känns liksom så här, det kan jag känna. Det är jag dålig på. Det är ingenting jag vill bli bra på heller.
Men känner du att det är någonting... För när vi pratade om det lite tidigare så kändes det som att det fanns en... men du hade någon tanke kring...
Ja, men absolut. Ja, men när det gäller mig, det är för att jag råkat ut för det själv. Och jag vet när vi gjorde... Hey Baba Reba, det var då det startade lite grann, jag och Peter Magnusson och Kristin. Det är så här... Jag tror inte det var tillräckligt fint hos vissa då, med komiker kanske. Där man tar på sig en peruk och härmar någon. Och, så här, och det får man ju tycka, men just att bara skriva så att någon är dålig i intervjuer eller på Twitter. För där tycker jag det verkligen handlar lite om så här, sköter själv och skit i andra. Så koncentrera på din egen karriär. Och ska man vara lite hård så är det kanske inte de som... Så här, har hur mycket som helst att göra, som håller på så där. Och jag tror att det där kan vara ett problem, för till slut så stöter man på varann. Jag menar, nu när vi har gjort den här scenen, du är stå upp här, du kan säkert skojat om oss och säga, det är ingenting jag vet. Men om du verkligen hade så här, i flera år så har jag sagt, vad är den jävla Let's Dance-tönten eller fan vad ful han är, gud han är så jävla dålig i sin tåg, då hade det varit svårare för oss att jobba. Men nu när vi känner ju inte varann.
Nej.
Men min känsla i alla fall, det var skitkul att träffa dig och det var jävligt roligt att spela in och vi hoppas på att vi ska få göra en annan säsong. Så att jag tror inte, man tjänar inte på, om det inte är så att man tycker att man är... Alltså det är ungefär som att det går inte att hejda, man måste bara få ut skiten. Jag kan ju tycka folk är dåliga, men jag behöver inte skriva det på Twitter eller säga det i en podd eller i Aftonbladet söndag. För jag tror att det där är liksom hinner i fatten. Jag vet inte vad det där är. Sen kan jag tycka att det är elegant, det gör jag också, att man kan skoja och säga saker liksom lite smartare.
Mm.
Ja, jag vill inte tjata om det mer, men jag är lite förvånad. Ja. Jag kan tänka sig, det är ganska smarta människor tror jag också som håller på så där. Så jag vet inte, det är någonting som måste komma ut. Eller är det en avundsjuka?
Vi kan väl, jag tycker det är ett intressant spår. Vi kan väl, först, har du då drabbats av det här?
Ja, men alltså jag har nog haft det ganska bra så där. tycker jag. Det har väl hänt någon gång att, att någon har skrivit så där. Det började nog lite grann att folk var provocerade av oss när vi gjorde perukprogrammet där. Sen händer det någon enstaka gång. Alltså jag är så dålig. Det kan också vara någon så här komiker eller någon ståuppare ibland. Så visa någon så här. För jag har inte, Twitter jag har inte Twitter heller. Så det kan visa. Det kan vara någon arg P3-tjej kan vara sur på mig. Så där ibland.
Varför? Vad har du gjort?
Men jag tror att de blir provocerade om man springer runt i någon kostym och skojar. Och de så här, de tycker att det är på fel sida. Vissa, liksom, ibland när man skojar och så där tror jag. Och jag tycker att man, alltså, alla får ju tycka vad de vill. Men det är det här jag menar, att man kan inte låta bli. Det är som på Instagram, ingenting har hänt om man inte har lagt ut en bild. Det har inte hänt.
Nej.
Och Twitter känns som att, så här, att jag kan inte tycka eller känna något förrän jag har skrivit det på Twitter. För vissa människor. Alltså jag nöjer mig med att snacka med liksom mina kompisar eller så här, diskutera så här, har du sett den här filmen eller har du sett den här programledaren i Melodifestivalen? Fy fan vad bra den personen är, eller fan jag tycker inte att det är något bra. Jag behöver ju inte skriva det på Twitter efter en halv flaska rött.
Nej.
Och det är jag glad för, det kan jag tycka om hos mig själv, att jag inte håller på, jag behöver inte hoppa på kollegor och såga dem. Det var därför det var skönt att sluta med Hema Briba till exempel, för jag kände att jag tyckte vi blev för gamla för att liksom skoja, och till slut så var de ju våra kollegor. När vi började så slog vi underifrån, då var vi ju liksom yngre och kände inte så många, vi var inte inne i branschen, men till slut, som du sa, så träffar man ju de där som man hade då så här, varit rätt taskig mot, för sanningen är ju, det går inte att göra en bra parodi snäll. Det är ju
bara... Nej, det är svårt. Det blir menlöst.
Ja, det blir det. Och vi blev så gamla till slut så vi var liksom tvungna att sminka bort våra egna rynkor för att rita dit nya, typ. Och då kände jag så här, jag tyckte det var så jävla skönt när vi slutade med det där. För jag började må dåligt över att jag kände så här, men fan, nu är vi bara taskiga. Liksom.
Mm.
Det var perfekt när vi lade av.
En parodi som jag tänkte på som du gjorde förra året som var rätt taskig, det var ju Sissela Benn. Eller Filippa Bark.
Precis. Ja, men det där var bra att du tog upp det. För då blev ju folk jätteupprörda. Det tycker jag var bra. Det var nog det jag tänkte på. För då skulle ju alla försvara.
Du gjorde hela... alltså en... När hon var någon slags sidekick i Melodifestivalen.
Yeah.
Så gjorde du samtidigt. Ja, men nästan samtidigt som hon var
exakt.
Så var du i Let's Dance och gjorde en parodi på henne.
Ja, precis. Nej, men, och det kan man nog uppfattas taskigt. Det jag gjorde då, det var att jag gjorde en parodi på hennes...
Karaktär.
Ja, just det. Och det var väl mer då till att jag tänkte liksom så här, det var Sveriges största tv-program. Och det var liksom kanske kul att skoja om den karaktären. Men det som nog var, som jag kanske inte förstod, jag hade kontakt med henne så här, men en gång jag kände så här, det kanske var taskigt, så skickade jag sms till henne. Och så här, det var absolut inte meningen. Och inte för att det var så att jag skulle göra mig själv skuldfri, utan jag kände själv så här, blev hon ledsen? För det var ju andra som skulle så här, tycka. Och så där får man inte göra. Och så här, inte jättemånga, men några i hennes närhet, tror jag. Men hon sa i alla fall att hon inte blev ledsen. Och hon var glad för att jag hörde av mig. Men där var det säkert på gränsen. Och det var nog för att det var, den där karaktären blev en vattendelare. Och då var det så här, skojar jag för att det vissa inte tycker att den är bra eller inte. Jag tror att vi bara skojade för att den var annorlunda. Och det kändes liksom... Det var kul att göra det, typ. Men det var säkert taskigt på massa sätt. Men jag tycker att det är skillnad återigen. Om jag bara hade stått... Och sagt så här, hörni, innan vi går vidare vill jag bara säga så här, Sissela Benning är kul. Alltså det hade ju varit jävligt, det hade varit riktigt smaklöst, eller?
Och opassande Let's Dance.
Någorlunda.
Men Hey Baberiba, jo, men det har väl funnits ett litet stigma kring, jag tyckte Hey Baberiba, om jag bara får personligen utvärdera, så tycker jag att ni verkligen kom in i fas i säsong 2. Jag tycker det blev väldigt, väldigt bra.
Ja, du har rätt, jag tyckte ettan var svag, alltså då hade vi inte hittat formen riktigt.
Och sen tyckte jag väldigt bra, men det har ju blivit lite så här, man säger så här, ja, men det är som Hey Baberiba, alltså att, eller Partaj.
Ja, men Partaj tog, när vi, dagen efter vi liksom la ner Hey Baberiba, så öppnade ju Partaj en ny butik bredvid, typ. vilket jag tyckte var bra, men de tog den bollen liksom.
Ja, för den breda.
För en, ja, precis, ja. Och det var ju smart, för det, om man inte vill härmas, för det vill väl de flesta inte göra, kanske, så var det ju smart att de gjorde det. Och de, men det var ju, Partaj var också väldigt intressant faktiskt, för att de härmades inte egentligen. Första säsongen så gjorde de inte en enda parodi. Det här kommer man inte riktigt ihåg.
Men Partaj säsong 1 tyckte jag var värdelös.
Nej, men då gjorde man ju ingen
parodi. Nu sitter jag bara och säger här. Ja. Men det tyckte jag faktiskt.
Jo, men i det här läget tycker man får göra det. Nej, men då gjordes ju på samma produktionsbolag. Och då tror jag de tänkte så här, fasen, vi kan inte göra precis likadant. Så första säsongen, kommer jag ihåg, då gjorde Partaj inga parodier. Utan de skulle improvisera på golv. För Kristin Mälsa var ju med där också. Och då kom jag, och sen tror jag det var så här, det funkade ju inte. Och parodi har alltid funkat, så då tror de bara var Peter Settman som är smart. Jag tror han bara så här, men hörni, nu skiter vi det här, nu gör vi perukhumor. Och så tog de fram lådan igen, det var ju samma peruker som vi hade haft. Och de gjorde ju liksom typ samma parodier nästan. Och liksom. Men det tycker jag var bra. Jag tror så här, människor som har lite koll, man känner efter en stund så här, men nu går det inte längre.
Nej.
Det är så här, nu börjar vi... Ja, men man blir lite för gammal för det. Jag tror det. Eller jag hoppas att de också känner så här, att nej, men nu är det färdigt, nu får någon annan göra det. För det ska ju alltid finnas en sånt här program, tycker jag. Det är ju kul.
Du pratar om avundsjuka. Jag tror att om man säger inom ståuppbranschen så finns det ju ett ganska långt steg mellan de som har liksom framgångsrika humorpodcasts och exempelvis TV4 primetime människor. Alltså det är ett ganska långt steg. Så att, jag vet inte om det finns avundsjuka där, men det finns ju i alla fall ett glapp någonstans där jag tror att man kanske står och svingar mot någon som inte riktigt rörs av det.
Nej, men precis. Nej, men avundsjuka, så det, jag menar de som håller på med stå upp är väl inte liksom...
Nej, men det finns ju olika nivåer av det.
Nej, precis.
Och det är ingenting som säger att de inte egentligen... Alltså när man pratar så där med dem, vissa privat, så kan man vara liksom så där att man gör det här med David nu. Ja, men han verkar ju skön liksom. Och sen,
ja, ja, men det är alltså, intressant. Vad har de där riktigt coola som... Vad har de sagt att liksom att göra en humorserie med mig?
Nej.
Någon måste ju bara säga, hur är det? Och så.
Nej, men jag kan tänka mig att bara vissa att du är med i den här podden. Att det är såhär, ah, fan, nu har du sålt dig.
Ja, det är jävligt roligt att det... Ja.
Det är intressant, men den där kommer ju alltid finnas, tror jag, någon slags... alltså tills man själv är på någon slags mainstream-nivå.
Mm. Men alla vill väl inte
det? Nej, alla vill
alltså,
inte det.
Det måste jag tycka man måste acceptera. Och jag menar, folk som är ståuppare och som ska vara vassa och liksom helt rätt och sådär. Det är klart att de ska ju tycka, alltså en sån som jag, alltså som springer runt i ett dansprogram på fredag, de ska ju tycka att det är katastrof. I samma sekund som de börjar gilla det, då har de kanske tappat sin liksom, pryl.
Kanske.
Är det inte så?
Jo, kanske.
De ska väl tycka allt sånt där, både Melodifestivalen och... Men Melodifestivalen har väl blivit lite mer så accepterat, apropå att komiker är med där på ett annat sätt. Och det är svårare att skoja om det nu, för det har ju liksom, ja, alla möjliga människor som...
Absolut, men det är ett problem också. När man sitter på Twitter och kritiserar saker, att man, fan, just det, nu har tre vänner här skrivit manus. Och, alltså att det...
Exakt, men du skriver lite hårda grejer på Twitter också ibland, eller?
Har du tagit bort någon?
Ja, det har jag faktiskt. Jag har gått igenom massa gamla tweets.
Jaha, du har det?
Ja, det har inte just om dig då, men generellt sett, för när man börjar som komiker så är man också, eller jag var i alla fall, väldigt sådär underground, och det här får folk ta om dem, du vet. Men lite som du säger, att tänka sig att man skulle liksom vara med i, jag vet inte, Let's Dance skulle vara verkligen såhär, fy fan, aldrig i livet.
Nej.
Det skulle jag nog fortfarande inte vara dock, för jag tror att jag skulle vara dålig på att dansa och känna mig obekväm i glädjen.
Nej, men jag skulle inte heller vara med, så det behöver du inte försöka, slänga dig.
Skulle du inte?
Men, nej, aldrig. Nej, jag förstår inte hur man vågar utsätta sig, eller kan, nej, det fattar jag inte.
Men folk är så glada också hela tiden.
Ja.
Är inte det,
är de det då? Det vet man, jag vet inte heller det.
Men du måste ju märka att folk verkar...
Ja, men alltså, du vet ju själv, man är med i TV en och en halv timme, det går ju att hålla upp...
Jag tänker, man är en dysterkvist. Jag har aldrig varit med någon som verkligen säger, fy fan, det här, vad ska jag börja stå? Och innan det klart, när de ska dela ut poäng och
ja, men exakt.
Jassa sådär.
Ja, jag tycker jag har varit... Men vi hade ju när Lasse Brandeby, som tyvärr inte lever, han var ju så, han sittstrejkade. Han ville ju bara åka ut, han orkade inte hålla uppe skenet. Men det som händer i det där som är så intressant att med Let's Dance, som man ska prata om det är ju så här, vad som händer med människor när de får uppmärksamhet. Det hänger ihop lite med sociala medier och Instagram också. Alltså det är som att få liksom 2 miljoner likes varje fredag. Att det blir så här, du vet, de blir ompysslade och de får ha lite klänningar och man är nära sin danspartner och någon kanske har ett dåligt förhållande hemma och så är det någon som tar på en.
Du har just sålt in programmet till mig lite grann.
Ja, jag känner det. Ja. Ni blir sugen, va? Någon som tog på det sist. Men, så det där är, det går inte att jämföra med något annat. Nej, det där är, det är väldigt speciellt. Det är helt otroligt att det är så många som tittar på det. Men det är ju rätt. Jag tycker att det är roligt. Det är, apropå den här serien som kommer på fredag också. Jag tycker att jag är ju lite förtjust i att göra saker som folk vill ha. Jag tänker inte så mycket brett och smalt. Jag tänker så här, kommer folk vilja liksom titta på det här? Så har det ju varit när vi har gjort långfilmer, och så har jag tänkt på den här serien också. Att nu skojar vi ju om så här, samhället som vi lever i idag. Det var inne på. Ideal, fasader... Att inte vara sig själv, utan bara tänka så här, jag försöker vara så bra som möjligt så att jag blir omtyckt. Och så är det skitsamma hur man mår så här. Och jag tycker att det är kul att folk vill liksom, om jag skulle göra bilar så hade det varit mycket roligare att göra en bil som folk köper än så här, men jag tycker den är fin. Ingen vill köra den, de vill inte ens titta, de vill inte ens provköra den. Jag kan inte riktigt fatta, om man tar liksom filmbranschen så är man ju lite förvånad över, det är väl den enda bransch där det fortfarande gör saker som folk inte vill ha typ.
Jag höll på att skriva ett filmmanus förut på samma bolag som har gjort de filmerna som...
Ja, just det. Stellanova.
Ja, Stellanova. Mm. Och så nämnde jag några filmer som jag tyckte var bra de senaste åren. Och Lena då, som är chef på filmbolaget, hon var väldigt såhär, ja, vet du hur många som såg den? Ja, det var 3 000.
Ja.
Vet du hur många som såg den? Ja, det var 10 000. Ja.
Nej, men det är ju
och det var ganska dystert sådär, för att det var ändå grejer som jag tyckte var bra. Och sen så exempelvis era grejer, det var ju miljoner som gick och tittade.
Nej, inte riktigt kanske. Men, inte miljoner, men...
Flera miljoner.
Flera miljoner var det. Nej, men det kan man väl säga att... jag tycker man ska bjuda in så många som möjligt, men sen behöver det inte bara bli blaha blaha. Men så har det ju varit när vi har gjort film. Alltså det var ju Peter Magnusson som gjorde, jag gjorde Sommar med Göran, som var vår första så där. Jag var i alla fall kanske 600-700 som såg, jag minns inte exakt. Och där märker man väl så här att det tror jag inte behöver vara avundsjuk. Jag vet inte vad det är, men folk blev ju förbannade typ att vi kom då från Hey Baba Reba. Peter skrev manus och ja, men jag tror att de inte tyckte att det var okej. Okay. Komma här från någon perukhumor och så göra en långfilm som ses. Så där fick vi ju... Jag vet, när vi gick, då gick vi på Guldbaggen och var så stolta och så där. Vi fick ju inte såklart inga priser. De nämnde inte ens filmen det året. Och då tror jag att det måste ju varit den andra eller tredje mest sedda filmen det året. Så det där kan jag tycka är lite konstigt att det ser ut så. Alltså, gör man saker som funkar, då borde man ju få beröm för det, tycker jag.
Men filmbranschen är väl en av de branscher som fortfarande håller hårt vid den principen att det är ingen som måste se det för att det ska vara en framgångsrik film.
Nej, men det är väl den enda bransch jag kan komma på. Alltså överhuvudtaget där man får göra saker för flera, liksom, ja, men kanske för 20 miljoner kan en film kosta. Som sen ses av 3 000.
Är det svårt i andra branscher att driva en affär på det sättet?
Nej, men jag kan säga någon annan bransch som är så. Kolla, här får du 20 miljoner. Alltså, skit i avkastningen helt. Gör precis vad fan du vill. Det kan inte finnas något, det finns inget annat som vare sig tillverkas eller görs.
Vad kan man säga då, om du sa den här serien då som jag också är med i och som du har huvudrollen i, som har premiär nu på TV4 21:30 på långfredagen.
Just.
Finaste familjen.
Mm.
Hette från början Älskade Östermalm.
Ja, precis.
Vad hände där?
Nej, men jag tror att vi tänkte att det blev också så här, de hade ju så här Ack Värmland.
Just det.
På fyran, Solsidan. Och då blev det en ny destination här.
En ny lokal förankring.
Ja, det blev liksom för mycket. Och det var ett arbetsnamn för att vi ville vara på Östermalm och sådär. Men framförallt det, jag tror, den här Ack Värmland. Vi hade ju tänkt på det här namnet länge. Och då känns det som att, är det fyran har? Och sen så tyckte jag Finaste familjen blev tydligare också. För att, ja, det har ju lite mer att man, när man skriver så här på Instagram och tar en bild när man är i Thailand. Och skriver man hashtag Finaste familjen om sin egen familj. Det är många som gör det sin finaste. Det kan de skriva ett sms ibland och göra ett hjärta som man knappt känner. Det är jag helt fascinerad över. De här röda hjärtan för övrigt har inte fått någon, har ingen betydelse kvar längre, tycker jag. Det kan man ju få från en kille som man har typ haft ett möte med. Så det där Finaste familjen tycker jag blev, det är lite tydligare. För det är precis vad det handlar om. Det handlar ju om en mamma framförallt som försöker passa in på Östermalm och var den finaste familjen fast hon inte ens kommer därifrån.
Hon är från Jakobsberg.
Hon är från Jakobsberg, ja, precis.
Precis som du är ursprungligen.
Ja, exakt, precis. Man kan nästan tro att det hänger ihop. Nej, men det är väl det vi skojar om just det, att man är beredd att gå hur långt som helst för att passa in. Alltså jag kan känna igen mig själv i det där att försöka passa in. Och jag tycker också mina... Både jobba, kompisar och familj. Jag ser en tendens att alla gör vad de kan. Och de håller på Instagram också. Människor som jag tycker jag känner väl kan vara en helt annan människa på Instagram. Och det handlar ju om att de personerna vill vara perfekta. Det var lite så vi fick idén faktiskt, för att känna människor svenska och jättemycket. Alltså som håller på så här. Att de går upp och yogar klockan 5 och de bakar klockan 6. Och går och lägger sig i sängen igen och myser med sina barn lite grann. Alltså det är ju omöjligt. Och det där tror jag är ett problem. Eller jag tycker att det är taskigt, för... Många människor ute i landet, alltså de kan ju ha de här människorna som idoler och tänka så, fan, varför kan inte jag ha det så här? Det kan ju till och med vara så att de skiljer sig, för de tänker, jag har inte alls det som Charlotte Perrelli. Hon verkar ha kanon.
Det verkar verkligen ha. Ja, bra kille också.
Skitbra kille och liksom så här, och hon lägger på så här fina filter som ser skitsnygg ut och så här, så att ja, men det jag tycker nästan inte taskigt. För man skojar ju först om när alla la ut bild på frukosten med bär och allt det där. Och det börjar vara väl samma sak där. Kolla, jag äter så här nyttigt. För jag tänker på, du kanske sitter där och är tjock och äter liksom ljust bröd. Men det är ju inte jag. Alltså allt är ju att visa, jag är bra, men ni kanske inte är det.
Just.
Det är inte okej egentligen.
Men din karaktär då, huvudpersonen, han är fyller 40.
Mm.
Han har någon slags, hans liv är inte då som, det är inte den här Instagram-perfektionen.
Nej, nej, precis. Nej, men min karaktär är ju mer så att han passar liksom inte heller in riktigt. Och har ju, den här mamman som vi pratar om då i serien har ju 3 barn och 2 är väldigt lyckade. Du är ett väldigt lyckat av barnen.
Väldigt lyckat.
Ja. Och jag är ju som svarta fåret som är personlig tränare och är ju mer så här förortskille med massa tatueringar. Det man ska känna, hoppas jag, det är att man kan tänka, kan inte han bara, min karaktär Maris, flytta från Östermalm? Då kommer allting bli bra. Han ska inte vara där. Och till och med mamma skäms ju för honom och alla liksom driver med honom att han springer runt i liksom träningsoverall fast han är 40 år.
Första gången som vi satt och läste manus till serien så nämnde du någonting om att du från början hade tänkt skriva en serie om cancer. Var det ett skämt?
Nej, men alltså, nej, men nej, jag tror att det ingår lite i det som vi har sagt, att någon gång vill man ändå så här göra någonting då som inte ska vara så här skrattfest. Det här är ju lite mer kanske åt det hållet, den här finaste familjen. Vi vill ändå säga någonting med det. Men det var nog att vi har pratat kanske med om att göra en film, att ja, det jag menar det där, tror jag, att det är så här, vad är svårast, få folk att skratta eller gråta? Av min erfarenhet nu så tycker jag att det känns svårare att få folk att skratta.
Det
var nog det jag menar när jag sa så här, att om vi skulle göra en film, du och jag, som handlade om 2 brorsor och vår mamma dör i cancer, och vi skulle få följa det här förloppet, så det är ju svårt att inte beröra människor då.
Verkligen.
Eller ännu mer, alltså om den här mamman skulle ha 3 små barn på 4, 6, 8, vilket är skitsorgligt när sånt händer, om mamman på riktigt skulle gå bort i filmen. Ja, men det är klart att folk skulle gråta och bli liksom berörda. Jag menar inte att det är så här jättelätt att göra det, men det är jävligt svårt att få 600-700 000 gå på bio och få dem att skratta. Eller jag vet inte vad du tycker.
Jo, visst.
Vad tror du
är svårare? Nej, jag tror att det är svårare att få folk att skratta. Ja. Men det är fortfarande det känns inte riktigt som att det kommit i Sverige än att den uppfattningen är den allmänna uppfattningen.
Nej, men absolut inte. Jag tror inte för alla människor håller med om det. Och framförallt då, som vi pratade om innan, kanske i filmbranschen, så tror inte jag alls att det liksom är så. Utan det är ju det här lite mer svarta som fortfarande anses svårast.
Att så skrika på varandra på ett onaturligt sätt.
Ja, jag tror det. Ja. Det är ju det. För jag menar, det ser man ju bara på Guldbaggen. Alla de här filmerna som vinner, eller många som är nominerade, är ju sådana.
Det är helt otroligt. Alltså, de brukar ju alltid ha en kavalkad av alla nominerade filmer i början av showen.
Ja.
Och det är alltid alltså alkoholiserade fäder som står och skriker.
Exakt.
Och du ska fan inte...
Nej, ja. Nej, men man får ju ångest av hela löpet, ja, till Guldbaggen. Att man tänker, vad fan är det?
Jag har sett 10 sekunder i den här filmen och jag vill verkligen inte...
Ja, men så TV är ju så enkelt. Om vi tar vår humorserie till exempel. Om den skulle få dålig kritik, men den skulle ha en halv miljon i tittning, då spelar inte kritiken lika stor roll. Det som är tråkigt är ju att få dåliga tittarsiffror och dålig kritik. Då går ju inte att försvara. Men vi som gjorde det tyckte att det var jättebra. Sen kan man ju också vara så där, man får dåliga tittarsiffror men bra kritik, så där kritiker man så, ja, men bra så där, det är precis vad så här vi tänkte faktiskt, att det, alla ska inte förstå och
allt faller var ju en sån serie som gick på TV4.
Ja, men exakt, ja, precis.
Det väldigt hyllad, men tittarsiffrorna var svek ju.
Ja, liksom. Just det.
Den tyckte jag mycket om i och för sig, så att jag vet inte riktigt var jag står i den här frågan. Jag kan vara på båda sidor, känner jag. Jag anpassar mig lite efter vem jag samtalar med.
Det är också jävla bra, det är en ganska bra idé.
Jag vet.
Nej, men grejen är att när det gäller TV4, så klart att eftersom det är en kommersiell TV-kanal,
just,
så tror jag till och med 4, de kan också ju så här säga ibland, ja, precis, vi satsar på lite mindre, det är klart att de vill att folk ska titta på programmen. De får ju betalt för reklamen emellan. Det verkar väl jättekonstigt att de skulle tycka att det är skithärligt att ha 200 000 på tv-program och säga så här, det bygger kanalen. Även fast de kanske också tycker det ibland. Men det tycker nästan låter som en efter konstruktion ibland.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och sen är det svårare på fina, för där tror ju publiken att en humorserie, den ska vara kul hela tiden. Det är väl det som är bra med SVT, att där har man, den publiken är liksom lite mer vaken för, tror jag. Det blir, allt behöver inte se likadant ut.
Serien. Hur länge har du varit på fyran? Hur länge har du haft kontrakt med? För du har någon slags kontrakt där du sitter hemma och kulorna bara rullar.
Ja, fast precis. Jag tjänar mer när jag inte jobbar. Men alltså, det måste ju alltså vara... Jo, jag vet, nu vet jag. För vi gjorde ju Idol, jag och Peter Magnusson, 2004. Så det är alltså 12 år, eller?
Ja.
Ja, det är jätteotroligt. Det är jättelänge.
Har du varit utan paus? Får du göra andra grejer? Får du hoppa in i...
Nej, alltså jag kan ju vara med i en gäst i något program och sådär. Men jag får inte vara programledare.
Så det är om Mello ringer och säger vi vill ha dig så kan...
Nej, det får jag inte. Nej, det får jag inte vara. Nej. Men det är väl det som de betalar för och det som man på något sätt då har bestämt för. Å ena sidan är ju det så här begränsande. Ibland är det ju skönt att veta, men det går liksom inte. Det är ju som att vara gift.
Du menar vissa vägar stängs.
Ja, exakt, vissa vägar stängs. Exakt så är det. Ja. Det är jättelänge, jag har aldrig tänkt på förut. 12 år, det är inte klokt alltså. Då är jag 18 år alltså. Jag har precis tagit körkort.
Men och det funkar så att du har någon slags kontrakt också. Säger de bara, tjena, du ska göra kändisdjungeln.
Ja, men så kan det vara, absolut. Och man känner ju ibland så att man kan inte säga... Jag gjorde det då i början i alla fall, att man kände att man kan inte säga nej, apropå kändisdjungeln. Man kan inte säga nej hur många gånger som helst, eftersom man känner att jag har ett kontrakt, då måste jag liksom köra. Det är därför det är skönt att liksom skapa program själv. Och nu har man ju kunnat göra det, för man har lärt sig sådär, apropå serien, eller jag har min hörna som går jämt. Och dansen är rolig på så sätt att, ja, men det är klart att det, om man ska prata om det, att det är liksom roligt att göra en gång per år. Hade gått båda hade man inte velat. Men i slutet av säsongen känner jag ju alltid, det har jag sagt förut, att ja, men nu går det inte längre. Alltså jag kan inte stå här, de kan inte dansa mer. Men det är precis som allt annat, man får liksom längta lite. Så kanske innan man ska stå upp också, ibland känner man, nej, jag kan inte stå här.
Nej, verkligen.
Det går inte. Verkligen. Och sen är det en sommar och man får åka till Gotland. Så jag tänkte, fan, det är ju ändå rätt kul det där. Och jag tycker det är kul att göra underhållsprogram. Det är klart det vore jättekul att göra Mello någon gång. Det vore som en dröm. Det skulle jag verkligen tycka var skitkul. Men nu på fyran så är ju Let's Dance liksom deras största underhållsprogram så. Men jag skulle tycka det var kul om jag är kvar på fyran, så skulle jag gärna vilja göra något annat underhållsprogram där också. Och vi håller på liksom, det är så jävligt svårt att komma på något som, apropå att man vill att många ska titta. Det är inte så kul att göra ett underhållsprogram på en fredag lördag som så här, har 500 000 som folk bara tittar på, för de verkligen inte har något annat att göra. Så det håller vi på med, men det är skitsvårt alltså. Men du har blivit med, nu vågar jag säga nej. Förut så blev jag nästan som TV4s försökskanin. Alltså, men kan du göra det programmet, kan du göra det programmet? För sanningen är att de flesta, alltså dansprogrammet är ju typ det enda program jag gjort som har fått en andra säsong av underhållsprogrammen. Och det har jag gjort rätt många. Djungeln var ju sagt största haveriet kanske, men... Och jag och Peter Magnusson gjorde ju så här Statskampen. Och vad har vi gjort mer? Ja, men mycket. Mycket skit.
Men om man, första gången jag såg dig var i ett väldigt bra program som heter Ventil. Mm. Som gick på ZTV 2000 tror jag.
Ja, skitlänge sedan.
Ja, men det var ju, ja, men vad ska man beskriva det? Det går ju så snabbt, alltså, det är som att man sitter och beskriver nästan hylans hörna nu för om det är ungdomar som lyssnar på det här. Mm. Men det är som någon slags, lite som Knässet.
Fast, ja, det var det.
Ja, några sköna tjejer och killar satt och snackade i soffa om vardags.
Ja, verkligen.
Lite Seinfeld fast.
Ja, men det var det ju. Ja. Det var ju väldigt roligt. Så jag brukar alltid tänka på det apropå att bli nostalgisk, men... Ja, men så kul vet jag inte om det kommer bli igen. För det var ju så enkelt, det var ju så här.
Ja, det var ju nästan podcast.
Det var innan, podd, ja. Med så här Olle Palmlöf och så var det två kända gäster. Det var jättekul. Det gjorde vi det i många år alltså. Och det var verkligen så här knässetaktigt. Ja, men precis. Man satt och pratade om... Ja, men lite som ändå vi har gjort en serie om egentligen nu med Finaste familjen. Egentligen. Det var ju vardagshändelser, dilemman. Hur vill man vara? Hur ska man uppfattas? Vad ska man prata om i ett förhållande? Och jag tror att det är därför jag har liksom drömt lite om att göra den här serien också. Att göra, det är klart att det är en igenkänningsserie. Men det handlar väldigt mycket om så här vanliga människor. Även fast jag är på Östermalm, jag vet inte om du håller med. Men det är ju inte en överklassserie egentligen. Utan det är vår familj och det vi spelar upp i Finaste familjen. Det kan ju ske egentligen var som helst. Det är bara jävligt svårt att leva om man inte är sig själv. Det blir jävligt knepigt då på något vis.
Men det är ju... Det är, alltså, när den ribban ligger så högt, fredagsunderhållning, lördagsunderhållning, TV4, det är många som måste titta. Det är svårt. Ja, jag har aldrig haft någon aning. Alltså, det är ju fördelen med att vara ganska smal ståuppare, att man behöver inte få en halv miljon människor att skratta direkt. Nej. Med 200 eller 400 eller sådär. jag har alltid svårt att pinpointa ut vad folk tycker är kul.
Är du lite rädd för att såhär, att du kommer bli så här bred? Då,
nej,
kommer...
jag...
Eller kan du längta till det du också?
Jag har alltid... Alltså, jag tror att drömmen för alla ståuppare är ju att fylla stora salonger.
Ja, men är det så för alla menar du?
Det skulle jag
ungefär,
säga. Ja, det tror jag.
Okay.
Sen har man väl olika vägar hur man vill komma dit och sådär.
Är det svårt för vissa att erkänna det?
Det kan det nog. Ja. Men det är nog en skyddsmekanism också. Det har jag nog också. Alltså, det är väl den första instinkten man har om man inte når dit. Det vill säga att jag vill inte ens nå dit.
Nej.
Tror jag.
För man är rädd att inte
misslyckas. Ja, men det är väl som vi beskriver i serien, att man vill inte framstå som en förlorare.
Nej, precis. Nej.
Sen kan man ju ha vissa komiker som når den framgången, och så tänker man, även den där typen av bred humor ska jag aldrig göra.
Mm.
Så att det finns ju ändå kvar där lite grann.
Men det måste ju innebära, för det finns ju så jäkla många ståuppare.
Mm.
Alltså verkligen. Mm. Och går man, ser man, undrar vad det där är för någon, så går man in bara, så står det ståuppare. Så är det inte med programledare. Nej. De flesta som är programledare vet man ju vilka de är.
Absolutely.
Det går inte omkring någon bara när du är programledare. Det gör det inte. Men det här måste ju betyda att det är en jäkla konkurrens bland ståuppare.
Jo, absolut. Och det är ju kanske, säg, 10-15 stycken som verkligen reser runt och gör stora teatrar hela tiden. Alltså, Öspet ner, Måns eller Schiffer. Och sen finns det ju någon slags underground-rörelse som via podcast och annat också etablerar sig och också säljer mycket biljetter. Men det är ju under radarn för de stora medierna, om man säger.
Mm.
Så att det finns ju en väldigt stark ståuppscen idag. Och sen kommer de här nya YouTube-komikerna som jag då ser ner på, för att de är yngre än vad jag är och liksom har hoppat över och ståuppare.
Där är ju ett jävla dilemma, apropå att känna sig äldre.
Ja.
För de vissa där går det ju så sjukt bra för.
Ja, visst. Och de är 12 år och leder Mellon och sådär. De bara hoppar över. Man står så fan händer. De har slitit i källare.
Blir man lite provocerad då?
Fruktansvärt provocerad.
Ja, man blir
man har stått i källare i 7 års tid.
Ja. Dragit de hoppar liksom över. För det kan jag jämföra med programledare. För det man gjorde där, jobbar ju på så här eventbyråer och stod i köpcentrum. Mm. Du vet, när Coop fyllde 10 år och sådär.
Mm.
Men grejen att, det var ju då jag i alla fall, jag lärde mig så jävla mycket. Alltså det är ju när man har gjort de här sakerna som går åt helvete. Så jag vet inte om det går att jämföra med en dålig publik när man är kör stand-up. Att man har ingenting gratis.
Nej, så är det.
Man bara står i gyttja och man vet så här, om jag går in i... Ja, men Kändisdjungeln är ju ett bra exempel. Man går in och bara, hallå, hej! Och man vet att, nej, vadå, hallå, hej? Vi vill skjuta dig. Vi hatar programmet. Men det är ju då man på något sätt så här blir stark. Och det var ju också så här direktsändning och så där. Om jag står i det här, ett väl... oljat Let's Dance. Det är inte så att jag lär mig något hela tiden. Utan, och det är ju inte något man gör när man intervjuar någon i hörnan. Det är ju de här jobbiga, svåra gästerna som är. Om någon kommer dit och bara... Ja, en ståuppare eller en komiker. Mm. Eller om Henrik Dorsin kommer dit. Ja, men det är ju bara... Han kör ju bara. Det är som att trycka på en knapp. Men är det inte, är det så när man gör stand-up också? Eller är det bara hemskt när man har en publik som inte
gärna? Det är ju... Ja och nej. Alltså jag brukar väl säga så här att man kan själv veta om man själv var bra. Och sen märks det inte alltid på publiken. Alltså att man kanske får mindre skratt en kväll, men man är ändå själv bättre.
Mm.
Än vissa kvällar där man river jättemycket skratt, men man vet att...
Förstår du att det blir... Men när man gör så här humor, det har tänkt på när vi har gjort sketcher och sådär, så är det ju... Jag tyckte att det kändes bra när man faktiskt på riktigt var lite arg. Att det var en bra drivkraft att reta sig ändå.
Absolut.
Eller hur?
Absolut.
Det är väl när man slutar att vara arg. För det var det som hände med mig när vi höll på att göra sketcher. Att jag kände att jag är inte arg längre. Alltså vi ville ju, vi gick igång och ville göra en parodi på filmkrönen. För vi tyckte att den var så jäkla proppmätt. Till slut så kände jag känner ingenting för film. Alltså förstår jag, till slut så mattades det av.
Men vad berodde det på då? Hade du då blivit... Det som du från början var på.
Så kan det vara. Så kan det absolut ha varit. Kanske, det kanske var så lite grann, på riktigt. Men det kändes som att också, det var för att vi var klara med det. Vi hade liksom gjort det så många gånger. Men som ståuppare känner man också det ibland, att man, fan, att man känner sig färdig. Man har liksom dragit allt det där som man faktiskt är lite upprörd. Eller kommer det nya saker hela tiden till?
Ja.
Men är du fortfarande bra på att bli liksom irriterad?
Ja, jag blir vansinnig ofta.
Ja. Ja, men den ångan måste man hålla uppe.
Men jag tror också att jag är ganska hårt hållen. Jag var på Mellofinalen med min dotter nu. Och hon satt och viftade med ballonger och var jätteglad och sjöng med. Mm. Och jag sitter alltså stel som en pinne i 2 timmar. Bland alla de här ballongviftarna.
Mm-hmm.
Jag vet inte varför, men jag är ganska rigid. Alltså jag är ganska hårt hållen.
Okay.
Sådär.
Du är det mot dig själv?
Ja.
Jaha, men var kommer det ifrån?
Nej, det vet jag inte. Uh-huh. Men för att på scen då så kan jag äntligen få bara vädra allt det
okay.
här. Förstår du? Det är som en kok.
Ja. Men det kan man tänka sig. Det finns ju några ståuppare som känns lite så. Alltså som är rätt kända ju.
Ja, visst.
Som man träffar som är. Och sen är det som att det är som en raket.
Ja.
Liksom på...
Jag tror att det är ganska vanligt bland
ståuppare. Ja, det är det.
Ja. Ja. Det är ganska många av dem som jag tycker är duktiga. Är ganska introverta personer.
Mm.
Men när du började då Ventil och sen gjorde du Pyjama som jag tyckte var fantastiskt roligt. Mm. Med Peter Magnusson. Först var det bara Peter som gick runt va?
Mm.
Och sen var du med också.
Ja, nej, men han kom det var Peter som kom på Pyjamas där och kom till ett produktionsbolag som heter Baloba. Och då träffades vi där. Och då var jag så här lite innehåll. Ja, kom på grejer tillsammans med Peter och en kille som heter Joakim Franke. Det var ju väldigt roligt. Men det var ju jävligt sjukt. För där kan man också snacka om att utsätta sig. Det var ju både farligt och jävligt läskigt ibland. Alltså. Men så jävla roligt. Och det som hände var ju också att man blev jävligt avtrubbad till slut. Till slut så fattade man ju inte att det inte är läge att gå fram liksom, till människan. De är liksom farliga. Men allt var bara så här. Men det kan ändå bli 2-3 bra minuter. Vi var ju bara så här tunnelbana. Och, nej, fan, det hände ju så jävla mycket skit alltså. Men det var aldrig någon, vi fick aldrig stryk eller, det blev aldrig någon riktig katastrof. Vi måste ju fan gjort det där en jävla massa säsonger.
Det var ju ett dolda kameraprogram.
Ja, dolda kameraprogram.
Typ som med Ballar och stål eller
något. Ja, jag vet. Ja.
Men ni gick runt och men var lite olika karaktärer ofta.
Mm.
Typ ordningsvakter.
Han var ju helt bara sig själv och låtsades att han var reporter.
Just det.
Där, och det var ju, ja men när jag gjorde Ballar och stål var ju också liknande sådär.
Ja, då skulle det vara ännu mer då hardcore kanske.
Ja, ännu mer hardcore. Men hände det något här då? Alltså...
Jag vet inte. Det där var ju lite så man kände ibland, vissa grejer man gjorde, att man fan, nu... Man ligger och juckar i någon säng, på någon sängproning eller något sådär. Att man känner sig, vänta nu, var vill jag ta gränsen här för att få lite tv-tid? Eller liksom.
Det
var en kille som var med som hade någon slags hjärnskada som de hade fått med på Strix. Som hade som enda grepp var att han inte hade något problem att klä sig naken var som helst.
Jaha, alltså, det gjorde han?
Det gjorde han då. Men i varenda avsnitt så var det bara... Och han hade på riktigt alltså slagit i huvudet. Så att man såg i hans huvud att det var liksom lite urgröpt. Jaha. Så att man kan ju kanske
fråga sig... Utnyttjade han att han har haft en smäll. Vad det var det han ville göra.
Nej, men vi och, sen, då... och sen då det genanta då. Men just den sången han var med, det var att den aldrig sändes. Den här, så han har gått runt naken på stan.
Men undrar hur mår han idag?
Jag vet inte, han skrev en artikel då, vet jag, något år efteråt. Han sa så här, jag hade sagt upp mig... Jag hade sagt till alla mina vänner att nu händer det.
Uh-huh.
Jag har varit naken i tv.
Och, ja, han hade också sagt nu lossnar det. Ja, nu kommer hela karriären. Ja. Som en,
så det var en tuff historia.
Men det var faktiskt Pyjamas var skitgroligt att göra. Det var ju på ZTV. Men det var ju också många som tittade på det för att vara på ZTV just.
Men där var det ju inte superbreda TV4.
Nej, inte alls. Nej.
Det var ju Peter gick in och frågade om de hade laxfitta på Hötorgshallen.
Ja, det var ju väldigt det var inte så jävla brett alltså.
Nej, det är inte brett.
Nej.
Min favorit från pyjamas, om du kommer ihåg den, det var när du och Peter gick, ni var utklädda till bara random föreläsare eller kontorsarbetare.
Just det.
Kommer inte ihåg vad ni hette. Och så gick ni in på något kontor.
Ja, just det.
Och så ni gick bara, jag vet inte hur det här gick till, men sketchen var alltså att ni gick in på ett kontor, avbröt ett möte och började ta över mötet och peka med olika overheads. Och
ja, men just det. Ja, men vi låtsades att vi försökte att vi är sena på mötet, ja. Och det är sjukt att det var ytterligare en tredje kille som kom in ju, som stod med kamera ju. Som var den här Joakim Franke som vi pratade om. Men vi har tänkt göra det ännu större där egentligen. Man är så inte, det handlade om att vi tänkte så här, hur länge kan man vara på ett kontor? Hur många dagar, hur många veckor tills någon säger så här, fan allvarligt, så här, jobbar du verkligen här? För det känns som att skulle kunna, det finns ju ställen där tror man kan hålla på rätt länge och sitta med på möten och säga saker. Men man såg ju, de frågasatte det ju inte med en gång.
Nej, men
utan
det som
man
det
kör ju gamla vanliga grejer, så här, vi måste tänka på under nästa år, måste bli starkare, vi måste titta på våra konkurrenter. Alltså bara skitsnacket som det är på alla de där mötena.
Som det är på alla de här mötena.
Ja, det sägs ju samma sak.
Helt otroligt.
Visioner, vad händer i framtiden.
Otroligt, alltså varje gång någon ringer och vill ha ett möte så vet man ju att exakt det där man kommer att sitta och lyssna på. Och sen går man därifrån, jag vet inte ens varför jag behövde.
Ja. Ofta så har man ju ett möte för att bestämma när man ska ha nästa möte.
Ja, men ofta känns det som att vissa människor som är på kontor måste boka in de här möten, för att annars är det avslöjast om att de inte gör någonting.
Ja, men vissa människor gillar ju möten. Alltså de älskar möten.
Älskar möten.
Ja, bästa möten. De vet. Jag tycker att möten är hemska.
Vidrigt är det.
Ja, det är jävla tråkigt.
Men, jag kommer ihåg, det som var så jävla roligt i den sketchen var ju att då chefen eller han som höll i mötet innan ni kom in och avbröt honom, han satte sig. Och sen flikade han in lite med egna klyschor när ni sa en klyschor.
Ja, exakt. Det var ju det som var så bra.
Så måste vi, och ni, och Arla, och de andra aktörerna va?
BSK, CSK och DLK.
Precis, de måste vara öppnare. Mm. Inte bara externt, gentemot oss. Utan även mot sina egna.
Det handlar om att slutkunden är ju den som drabbas i slutändan.
Jo, precis. Jo, men den där slutkunden har vi hittat ett väldigt mjukt och fint samarbete.
Men kan inte ha en poäng?
Ja, det har han. Jo, förlåt. Jag backar där lite grann.
Fantastiskt.
Han var ju helt möteskadad. Ja, men han var ju som en lagspelare. Det var ju som att han som att spela hockey. Man gick bara in och han passade tillbaks. Otroligt alltså, jävligt. Det säger ju väldigt mycket om arbetsplatser och möten och hur folk är. Att de är bara inne i sin ram så här.
Nej, det var nog min favorit, men det var många roliga. Jag tyckte bara om när Peter gick runt och gned. Han hade ju en sån enorm mikrofon.
Just det.
Med en enorm puffskydd som ett gosedjur. Och bara gned i ansiktet på folk.
Ja, det gjorde vi ju en hel säsong.
Ja, jävla roligt. Ja. Fan, det är så skratt fruktansvärt mycket åt det. För det var lite kändes nytt i Sverige.
Ja, men då var det lite nytt. Och jag tror Peter hade ju varit utomlands och USA och sådär. Och där var det ganska stort så här, med dolda kameran och sådär. Ja, men det var väldigt, väldigt skitkul att göra var det. Verkligen.
Avslutningsvis så tänkte jag bara satt och googlade lite gamla grejer kring dig. Och så hittade jag en artikel, Svenska Dagbladet 2002. Du gör ett program som heter Slussen med René Nyberg. Mm-hmm. Känner du, har ni kontakt fortfarande?
Ja, men vi hörs på Facebook.
Ja, så står det så här. Jag tror att det här var Harry Amster, heter han så?
Ja, just det.
Grejen med David är att han verkar glömma att han sitter i tv-studion. Särskilt när han gör pratshowen Slussen tillsammans med René Nyberg. Han sitter inte som han ska, han slänger med benen och kommer hela tiden med lustiga stickrepliker som kan vara sanslöst roliga.
Jaha.
Sen får frågan han, du kanske kommer bli tråkig och hämmad om du blir mer etablerad på tv.
Ja,
kanske, säger du. René och jag har haft diskussioner om det här. Ibland blir jag lite för uppspelt. René älskade att jobba med David Hellenius. Det kan jag tänka mig att hon gjorde. Ja, träffades ni här?
Ja, det gjorde vi. Fan, det här, du hör ju.
Redaktionellt är han extremt idéstark.
Oj, möten.
Ja. Och han har förmågan att lyssna och dra slutsatser av samtalet. Så jag tycker han är enastående.
Det var länge sedan.
Ja. Oklart om ni var ihop här.
Ja, jävlar.
Ja.
Man kan nästan tro det.
Man kan nästan tro att du har presterat väl någonstans. Vad gör du om 10 år, får du frågan?
Nej, vad säger du då?
Något annat än att köra tv. Kör båttaxi kanske.
Fan vad klyschigt alltså. 2002.
28 år gammal.
Ja. Ja, inte fan, kör båttaxi nu alltså.
Nej.
Jag kanske ska börja göra det nu. Ja, det där var ju faktiskt helt otroligt det där. Det där var ju också ett skepp som sjönk totalt när vi träffades och gjorde det där programmet. Det var ju värre än Kändisdjungeln faktiskt.
Mm-hmm.
För det var på TV3. Ja, alltså, det också var så här lite skönt också. Det passar inte alls på TV3. Sitta och snacka lite, bjuda in lite gäster. Så här. Jag tror vi hade så här Fredrik Virtanen och Olle Ljungström i premiären. Sånt där. Det är också rätt så där kreddigt.
Ja, verkligen.
Ja. Men det var ingen som riktigt visste vad för program. Och jag tror att jag förstörde det. För jag kom från ZTV och det skulle vara lite coolare. Och René tyckte att vi måste, men vad är programmet? Och hur ska det landa? Men vi kör bara. Alltså apropå podd. Det var ju verkligen så här, men vi ser. Men det där programmet, det lades liksom ner typ 2 gånger under den här säsongen. Och kom tillbaka på olika platser i tablån.
Det är ett bra tecken.
Det är ett jävligt bra tecken. Men sista programmet de sista 2 programmen, då la de det på fredagar. Mot Expedition Robinson. Så att det sista programmet gick, hade så jävla låga siffror på tennis. Det gick inte att mäta. Så jag hade typ 0. Ja, så gifte oss och skaffade barn. Så kan det gå när man mår riktigt jävla dåligt efter ett fiasko i TV. Men du hör ju själv, jag har ju bara gjort saker som jag... Hur fan kan du säga jag att vara med i en serie? Hur ska det sluta alltså?
Men det är ju... Men trodde du då... Eller det, antar jag att du inte kunde föreställa dig att du, säg, 12 år senare skulle kunna leva... Förmodar jag ganska gott på att sitta och göra liksom så här stora grejer. Det är ju en få förunnat, får man säga.
Ja, men absolut. Nej, men jag tycker att det är kul. Alltså, vissa människor tycker att det är fult med underhållning och tycker att det är så här, det är inte tillräckligt fint.
Ja, fast nu är det en annan sak. Nu menar jag just att du sitter... Hur många i Sverige kan ha det så att de, nej, men, att de har de här kontrakten?
Ja, det menar jag så, ja.
Och sitter och verkligen bara liksom, ja, på sin tron. TV-tron.
Ja, absolut. Nej, men jag tycker fortfarande att det, jag är glad för det på riktigt. Och... Det som är lyxigt i det att ha den här TV-biten och det där kontraktet som du pratar om, det är också att man kan göra andra grejer. Att man kan göra liksom en lång film och att inte bara... Jag hade aldrig stått ut med att bara göra Let's Dance. Det hade jag inte. Hur mycket pengar man än får. Utan det som jag tycker är roligt, ja, men det är klart, jag är ju trött på Let's Dance i slut, och gör man en lång film, när vi den här serien vi gjorde, vi spelade in hur länge som helst, det är klart att man känner sig, jävlar, nu har vi hållit på länge med den här serien. Så det är det som är, tycker jag, kanske är få förunnat, att man inte behöver göra en och samma sak. Det är jag skitglad för.
Ja, men det är härligt. Så kan jag känna, även om man bara är liksom en ståuppare, så att just den där friheten ändå, om man jämför med folk som faktiskt sitter på de här kontoren som vi hånade.
Mm. Det håller alla som sitter på kontor hånade vi.
Jo, fast det tycker jag med rätta, tycker jag.
Ja,
jag förstår.
Det skäms jag inte för.
Nej, pengarna måste in, det förstår jag också. Ja. Men det är ju döden där att sitta, ja, ja, konstant.
Men, du, men för dig, ja, det är lättare för mig att säga det nu med den här finaste familjen och scenen. Du är ju på riktigt skitbra i den. Och det har inte bara jag som har sagt. Utan det är jättemånga som har sett den här. Det måste ju också skulle vara skönt för dig om du kunde börja skådespela lite också.
Absolut.
Det skulle,
absolut,
ju vara... För då kanske du liksom blir ännu mer sugen på att stå upp grejen.
Visst.
För det är det, ja, som händer. Visst. När man har stått i det dansprogrammet så är det så här, fy fan, nu måste jag ut härifrån. Då är det ju skitkul, absolut, att åka och göra en långfilm på västkusten i 2 månader.
Nej, men absolut, så är det ju. Och jag menar, gör man, oavsett vad man gör, man har ju perioder även i mitt yrke där man känner sig, fy fan vad jag inte vill åka till liksom Kristianstad och stå i någon...
För då åker du också helt själv, ofta i bil, ja, eller, ja, visst, tåg. Visst, ja, men, liksom, men jag hade faktiskt det igår, för det, hela grejen är ju... Att man känner sig ensam. Jag åkte alltså till Bingolotto igår med tåg för att prata om serien och sedan presentera. Och det är ju bra så att folk vet att den kommer och sådär. Men jag, för fasen vad jag kan känna mig ensam. Åkte tåg hem, kom till T-centralen 12 igår på natten då, söndag. Då känner det, spelar ingen roll hur härligt eller... Alltså då är det ju väldigt så här, fy fan, man är så jävla trött. Alltså man åker inte hem, åker hem och man står där, man orkar ju knappt lyfta handen och ska borsta tänderna. Då är det verkligen så här. Men det tycker jag är ensamheten på något vis. Det måste ju vara en stor...
Visst.
Ofta... Är du bra på att vara själv då?
Jag är... Jo, men jag har alltid tyckt om... Fast jag vill gärna vara hemma. Så jag tycker inte om att sitta själv, nej, på ett hotellrum i... Lianskrona var det nu då. Nej, då blev jag bara...
Nej, men just när man inte kommer hem.
Nej.
Men var riktigt jävla rikt. Det bästa med det har jag kommit fram. Det måste ju vara det här med att flyga helikopter.
Gör det mycket?
Nej, jag gör inte det. Det verkar så jävla skönt, eller hur? För det ser man de här, det gjorde ju Björn Borg.
Uh-huh.
Han gick bra. Inte fanns att han ville vänta. Han skulle ju vidare. Så man såg, det finns ju massa bilder om man åker helikopter och landar utan på Värmdö i.
Man skulle älska om du anlände till Let's Studio varje gång i helikopter.
Men jag är i förhandlingar just nu, fan det där är inte så jävla dumt. Gå ner lite grann, ändå helikopter hela tiden.
Är David här? Nej, men jag tror att han är...
Nu kommer han, Fast hela Tony Örings peruk flyger av så här. Den jäveln, den lilla jäveln.
Du får gå ut okommenterat.
Nej, jag säger inte.
Så har ni en manus eller
ska vi? Ja, precis. Nu är jag här, hörni. Nu kör vi. Man ska komma rätt sent då. Man ska ju vägra repa. Man ska ju vara där så här 10, 5 i 8 till sånt där. Komma ut med någon sån här sushi-låda och helikoptern så här. Men man är inte i mål än. Det är mycket kvar innan man kan säga så här, har du verkligen lyckats nu? Jag känner dig inte ens i närheten. Helikoptern är ju nästa steg. Så.
Kanske efter serien.
Kanske efter serien, ja. Det är inte så jävla dumt alltså. Men helikopter. Där har du något.
Ja, men David, tack för att du kom.
Jag kommer gärna tillbaka.
Det blir bara ett avsnitt, men det är kul.
Okay.
Kul,
tack. Ja, tack.
Tack till David Helenius som tog sig tid, passande nog, samtidigt som hans nya serie, vår nya serie, Finaste familjen, har premiär på TV4. Det var ett trevligt samtal. David var ju här för att, nu sa inte jag det till honom, ofta så brukar jag ju smöra en hel del för de som är i studion. Men David var ju i programmet Sveriges 20 roligaste för att han är Sveriges absolut bästa live-programledare. Och den roligaste. Så är det. Det finns ingen som kan konkurrera med honom just när det kommer till det. Det är lite så jag tänkt under hela den här intervjuserien, att jag har försökt hitta folk lite inom olika skrån. Som Alex Schulman. Kanske är han roligast som kolumnist. Eller? Jag vet inte. Eller är det poddmakare? Ganska många ståuppkomiker. Så är det ju. Jag hade Henrik Nyblom. Instagram-kändis. Sådär. Folk från olika delar av humor-Sverige. Det här är ju sista avsnittet. Så är det. Det här är det 19:e och sista avsnittet av Sveriges 20 roligaste. Och ja, men kanske att man vill göra en säsong 2. Man vill kanske hitta 20 till och få hitta ett sätt att försöka sälja in det då till folk som är med i nästa säsong. Du vet, ja, men jag ville ha med dig, men så gick det inte riktigt. Eller de här 20 är egentligen mycket bättre än de första 20. Men det där skiftar ju också hela tiden. Humor är ju så oerhört förändligt. Det är ju det som är väldigt roligt idag är svintråkigt imorgon. Så är det ju. Men om vi gör en säsong 2 så skulle jag kanske vilja ha med folk ännu mer från olika håll ifrån. Alltså, du vet, jag har några journalister som jag gärna hade intervjuat som jag inte haft med här nu. Eller det finns några radioprofiler som jag gärna hade haft med. Eller kanske att jag skulle till och med våga på och prata med några sådana här YouTube-sensationer, även om jag, gud ska veta att jag avskyr dem. Jag fick precis frågan om jag skulle komma och dela ut pris på Guldtuben som hålls här någon gång snart. Årets humor-youtubare skulle dela ut pris till dem. Det hade ju varit en härlig punkt i den här sagan, Sveriges 20 roligaste, där jag har baktalat dem allihop en efter en och sen att få stå där och behöva dela ut pris till de här 12-åringarna. Det kanske hade varit kul. Jag kanske hade velat leda den där galan nästa år. Det hade blivit kul, en kul roast om inte annat. Jag vill tacka alla som varit med i programserien. Henrik Schyffert, Emma Knyckare, Alex Schulman, Norel Refai, Magnus Bettner, Sissela Ben, K. Svensson, Dominik Hensel, Ann Westin, Ola Söderholm, Johan Glans, Petrina Solange, Kristina Nordhager, henne känner jag, Johan Reborg, Henrik Nyblom, Jonathan Unge, Kristoffer Appelqvist, Liv Strömqvist och David Helenius. Vilken jäkla kavalkad av människor som jag ville ha med. För så är det ju när man började. Det var nästan ett år sedan som jag började och började boka upp gäster till den här podden. Man hoppas ju på många. Jag fick med mig nästan alla som jag ville ha med. Väldigt få har tackat nej. David var någon som jag faktiskt ville ha med redan för ett år sedan. Men så, ja, innan vi ens hade den här serien på gång. Så att nu gjorde ju den här serien att han inte kunde tacka nej. Så det var kul att få till det här snacket till slut. Men såklart, när man kommer till någon slags konklusion här, när man kommer till någon slags slut på en sån här lista, så sitter ju folk där hemma i ödeshög kanske och tänker, men det var ju inte min lista. Min lista har ju andra komiker, va? Alltså andra. Han missar ju Jerker. Jerker som är så rolig och såna. Jag vet inte om de pratar så här i ödeshög. Ingen aning. Men ni förstår, poängen är alltså att alla kommer sitta och tänka att ja, men han missar ju den och den. Men ni är fritt fram och gör er egen lista. Så är det. Det här är bara min lista. Och gör jag den här listan om ett år så kanske det är 20 nya människor. Vi får se. Just det. Förresten. Ni kanske undrar. Någon kanske sitter och tänker. Men det är ju 19 avsnitt. Sveriges 20 roligaste. Vad händer? Är det någon som saknas? Men om vi tänker igenom så här då. Det har varit 19 avsnitt. 19 gäster. Så har det varit en konstant under hela programserien. En röst som ni har hört. Någon som har varit väldigt delaktig men inte själv tagit all plats. Det skulle kunna vara en 20. Förstår ni? Blink, blink. Vi fattar. Ni som fattar, fattar. Följ med gärna på sociala medier. Jag heter @Messiah Hallberg. Se gärna Finaste familjen som går på TV4 fredagkvällar i vår. Det är någonting som hela familjen kan sätta sig framför. För det är så jag gillar att jobba. Tack för allt stöd. Vi är över 1 miljon som har lyssnat på de här avsnitten. Det trodde jag inte när jag började. Bara en anspråkslös serie där jag pratar om någonting som jag brinner för. Humor som är för viktigt för att skoja bort. Det där är en tagline som vi skulle kunna ha i säsong 2. Den är stark. För nu, tills vi hörs igen. Jag heter Messiah Hallberg. Tack för att ni har lyssnat.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.